Du ligger på en tunn hopfällbar säng och stirrar upp i taket. Du har bott här i snart 2 år, i barack nummer 2, näst närmast ingången till det provisoriska lägret som Migrationsverket byggt upp mitt på Gärdet i Stockholm. Du och alla andra i lägret väntar på att utvisningsbesluten ska verkställas. Ditt hemland ligger under vatten och inget annat land vill ta emot dig. Utanför hör du upprörda röster. Några som verkar bråka om något igen. Du drar filten över ansiktet och försöker sova. Du väcks av att någon skakar om dig. Vad fan gör du? Börjar du, tills du ser att det är din brorsa. Han säger att du måste kolla en sak och klicka fram Twitter. Där trendar hashtaggen städa. Den mest delade tweeten.
Äntligen någon som säger sanningen. Hashtag städa.
En politiker uttalar sig i ett klipp.
Men det här är inga flyktingar. De här samarbetar med terrorister. Det här är en invasion. Förlåt, jag måste...
Han scrollar fram till en annan video som lagts upp från ett flyktingläger utanför Östersund. En grupp män och kvinnor med påkar och andra tillhyggen stormar lägret. Vi måste dra, säger din bror. Du tittar bort då, svaret är säkert inte är någon fara. Militären är här och försvarar lägret. Ingen idé att bli uppspelt. Och vad hade du tänkt att vi skulle dra förresten? Alla gränser är ju stängda. Resten av eftermiddagen ligger du på sängen och kollar gamla YouTube-klipp.
And we had a pact, you know.
Sånt som brukar få dig på bättre humör.
What? You shook my hand in that coffee shop.
You still with the pact?
Mm-hmm.
Nu hör du återigen höga röster och förbannar folk för att de inte kan vara lite tysta. Men de blir bara fler och fler. Du reser på dig och kliver ur för att be dem dämpa sig lite. Det brinner i en barack längre bort. Det är då du hör det första skottet. Du springer in igen, kryper in under sängen och virar in dig själv i en filt. Du håller andan så gott det går. Du vet inte hur många timmar det har gått när skotten tystnar. Till sist är det någon som kliver in.
Vi gör ett program om framtidens ödesfrågor. Folkmord är den värsta tänkbara konsekvensen av flera olika samhällsproblem och konflikter. Varför fortsätter de att ske? Och kommer de att bli fler i takt med att världen drabbas av fler kriser? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Landet är i allra högsta grad ett resultat av sionistisk påverkan. Enligt min mening så är det välkommet att svenskarna slår tillbaka. Det är allt jag kan säga.
Du har fått flera Twitter-notiser.
Det är dags nu. Hashtag städa. Det här är en invasion. Det är dags nu. Det här är självförsvar. Hashtag städa.
Du packar ner en kökskniv och ett baseballträ i en hockeytrunk. En ny notis i mobilen.
Kaknästornet klockan 17. Hashtag städa.
När du rullar in med bilen har det precis börjat skymma. Ett 30-tal personer har samlats. En man ställer sig på en sten och håller ett tal. Ikväll ska vi stoppa folkmordet på det vita Sverige. I fjärran ser du den upptända kåkstaden. Ni börjar gå. Vid ingången står 4 militärer och håller vakt med varsin k-pist vilande mot bröstet. Du nickar mot en av dem. Han gör en gest mot de andra tre som kliver åt sidan. Han låser upp och öppnar grindarna. Tar av sig k-pisten och ger den till dig. Du dunkar ditt baseballträ i väggarna på barackerna när du tar dig fram. Skriker att alla måste komma ut. När morgonen gryr är de flesta döda. Nu letar ni folk som gömt sig. Du går in för att dubbelkolla i baracken näst närmast ingången. Du ser något under en säng. Dra bort filten. Där ligger en kille som måste vara 10 år äldre än dig själv. Du riktar ditt vapen mot honom och pekar mot dörren. Ute på fältet har ni samlat de som är kvar. De står på knä med händerna knäppta bakom huvudet. Du ser likheten mellan 2 av männen. De måste vara bröder. Någon skriker åt dem att lägga sig ner med ansiktet mot marken. Du blundar när du trycker på avtryckaren.
Efter andra världskrigets slut, när förintelsens fasor blev kända för världen, var alla överens. Aldrig igen.
Men den devisen blev bara tomma ord. För alla vet att det hände igen. Flera gånger. Och aldrig blir det väl så tydligt som när man går igenom vittnesmålen. Och vi ska börja med ett av dem. En ögonblicksbild från Rwanda 1994. Vi vill varna för starka skildringar.
Det var som en film för mig.
Vera är 12 år 1994. Då bor hon i nordvästra Rwanda. Vi hör henne i ett klipp från dokumentären Folkmordet i Rwanda, vittnesmålen, från Utbildningsradion.
Det var, jag såg saker hända, andra människor, nästan utanför mig själv på något sätt.
När folkmordet bryter ut kommer Hutu-milisen och för bort hennes 2 småbröder. Senare kommer de tillbaka och tar med sig henne. De tar henne till en grop.
Alltså det var tutsier på en sida, hutu på en sida.
Där ligger redan flera lik. Bland dem hennes 2 småbröder.
Jag stod bara där och såg på när de bara slog småbarn och kastade dem i det stora hålet.
En kvinna bredvid henne, Veras granne, har en bebis. Hon frågar om någon kan ta hand om honom.
En kvinna tog bebisen. Med benet. Alltså, lilla bebisben. Och slog hans lilla kropp mot en sten. Och sa, vem vill ha ett ormbarn? För vi hade också flyttat från att vara kackalakor till ormar. Och så kastade lilla kroppen som hade gått sönder in. Och de andra bara typ tyckte det var roligt. För de bara, ja men bra gjort. Kasta mamman också in.
I flera program har forskare vi har pratat med formulerat just folkmord eller massmord som det värsta tänkbara scenariet om allting går åt skogen med konspirationsteorier, identitetspolitik eller när andra typer av samhällskonflikter går för långt.
I det här avsnittet ska vi titta närmare på hur oroliga vi behöver vara för att det här ska hända igen och vad som triggar igång den här typen av våldsspiraler.
Men vi ska börja med mannen som myntade begreppet.
So you see, as a lawyer, I thought that crime should not be punished by the victims, but should be punished by court.
Den polsk-judiska advokaten Rafael Lemkin här i en intervju med amerikanska CBS från 1949. Under sin exil i USA skrev han boken Axelmakterna i det ockuperade Europa, där han myntade begreppet genocide, folkmord.
And I think Lemkin's idea, and it built on his earlier writings as a, his work as a public prosecutor.
Det här är Philip Sands, internationell jurist och författare till boken East West Street, som bland annat handlar om Lemkins liv.
Was to imagine the possibility that states and governments would be subject to a rule of international law which said you cannot destroy groups. You must protect human beings by protecting the groups of which they are a member. That's his simple idea.
Lemkin började redan på 20-talet fundera på om man skulle kalla det som armenierna råkade ut för i Ottomanska riket under 10-talet. Att en grupp människor mördats på grund av sin grupptillhörighet. Men han mötte motstånd. En juridikprofessor ska ha sagt till Lemkin att man ska tänka på statens relation till sitt folk som en bonde till sina djur. Den får göra vad den vill med sina höns, och den som ingriper begår egendomsbrott. Den rådande uppfattningen var helt enkelt att stater fick göra vad de ville med sin befolkning.
Men efter förintelsen så ändrades det här, och behovet av en internationell lagstiftning som kunde tillämpas mot stater som begått övergrepp på sin egen befolkning blev uppenbart för alla.
Två nya brottsrubriceringar kom på tal att användas under Nürnbergrättegångarna mot nazisterna. En av dem var just Lemkins folkmord. Den andra, brott mot mänskligheten.
Och de skiljer sig på en avgörande punkt. Och det här var en knäckfråga för Lemkin. Folkmord fokuserar på övergrepp på individer som del av en grupp, medan brott mot mänskligheten fokuserar på massövergrepp på flera individer, vilka som helst.
The idea that every human being, because they are a living, sentient human being, has protections under international law that limits what the state can do to them.
By hanging. Defendant Rudolf Hess.
Lemkin lyckades inte övertyga domstolen i Nürnberg att gå på hans linje. De dömdes istället för brott mot mänskligheten.
Men det råder då ingen tvekan om att om brottet som sådant hade existerat under andra världskriget, så hade nazisterna blivit dömda för folkmord i förhållande till vad man utsatte den europeiska judiska befolkningen för.
Lemkin fortsatte kämpa för att få igenom en konvention om folkmord i det nybildade FN. Och konventionen antogs i slut 1948. Men den utelämnade många delar som Lemkin själv hade velat få med.
It left out the protection, for example, of cultural property in groups bonded by culture, and it left out political targets. And that really was to get certain countries to come on board. The Soviets, for example, were very nervous about the concept of genocide being used in relation to the famine in what's now the Ukraine. And so it was... tightened and narrowed the definition.
En grupp i folkmordskonventionen definieras som en
citat, nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp. Slutcitat.
Grupper som inte inkluderas är till exempel politiska grupperingar, sexuella minoriteter eller grupper baserade på klasstillhörighet. Grupper som också mördades systematiskt av nazisterna men också av Sovjetunionen. Men en annan aspekt av konventionen som har blivit helt avgörande för hur vi förstår folkmord idag är att det måste finnas ett tydligt uppsåt. Ta förintelsen som exempel.
Det var ett systematiskt försök att mörda så många judar man överhuvudtaget kunde från nazisternas sida. Och det ser vi då i det här uppsåtet, att det uppfyller det här uppsåtet då, det vill säga att förgöra gruppen som sådan.
Historikern Tomislav Dulic har forskat på massmord på Balkan under andra världskriget. Tyskarna hade som metod att straffa civila i det ockuperade Jugoslavien för partisanattacker, alltså underjordiska rebellgrupper. Ett sånt straff var att man dödade 50 civila för varje dödad tysk. Men när tyskarna sen återvunnit kontrollen över territoriet och partisanattackerna upphörde,
då slutade man att mörda. Det hände till exempel i Serbien hösten vintern 1941. Och då slutade man med de här typen av aktioner, för syftet var helt enkelt att bestraffa. Samtidigt så utrotade man totalt den judiska befolkningen i Serbien. Så våren 1941 kunde man, 42 förlåt, kunde man förklara att Serbien var judefritt helt enkelt. Där ser vi alltså två olika syften, två olika mål och två olika anledningar till våld. De är ganska illustrativa.
Så konventionen definierar folkmord som att uppsåtligen helt eller delvis förgöra en grupp. Men det kan ju inte vara så att folkmord började hända först när vi fick ett språk för att beskriva det.
När började vi hålla på så här?
The skeletal remains cannot tell us about people's thoughts and feelings on a particular matter.
Det här är arkeologen Linda Fibiger som gör skelettanalyser av bland annat massgravar från sen stenålder och tidig bronsålder, alltså för ungefär 6000 år sedan. Hon tar upp ett exempel från tidig bronsålder. Det är en massgrav som ligger i dagens Serbien. Och mycket tyder på att det låg en bosättning där, precis på gränsen mellan olika grupper från olika kulturer.
You have these competing life ways, these competing traditions, these potentially competing worldviews.
Och det som Linda Fibiger reagerade på, det var vilka skelett som de hittade här.
Children dominate the assemblage. Over half of the individuals are children. And most of the adults are women, and because we were able to apply some DNA analysis, we found out that a lot of the children are girls.
För henne tyder omständigheterna kring den här massgraven i det som idag är Serbien på att en specifik grupp attackerades med ett väldigt specifikt syfte.
Society at the time was based on family groups, lineages, so wiping out a whole group sends a very clear sign. Saying if you cross us, this is what's gonna happen.
Det här är inte den enda massgraven som arkeologer har hittat där det ser ut som om någon aktivt har försökt döda alla människor i en by eller i ett område. Men Linda Fibiger är väldigt noga med att inte använda begreppet folkmord när hon pratar om det här.
We can't necessarily transfer our current ideas of warfare, conflict, genocide way back thousands of years into the past.
Men det har inte hindrat andra historiker från att försöka applicera det moderna folkmordsbegreppet på historiska massmord, även om det är på fall som har inträffat lite närmare vår tid än den sena stenåldern.
Well, the first documented case of genocide in my view is the Roman destruction of Carthage.
Det här är Ben Kiernan, historiker vid Yale och känd för sitt mastodontverk Blod och jord, där han tecknar vad han ser som folkmordets historia. Och anledningen till att han ser förstörelsen av Karthago 146 år före Kristus som det första dokumenterade folkmordet är att enligt honom fanns ett tydligt uppsåt.
The Roman senator Marcus Porcius Cato, or Cato the Elder, would get up in the Roman Senate on numerous occasions and announce Carthage must be destroyed. Delenda est Carthago.
Enligt Ben Kiernan så gick Roms vilja att förstöra Karthago bortom rena militärstrategiska skäl. Han hänvisar till skrifter av just Cato den äldre som såg kartagerna och deras kultur som ett existentiellt hot mot Rom.
Eventually Cato's view prevailed the Roman legions set out to destroy Carthage. But by that time Cato the Elder was dead, but his policy had become adopted as the Roman official policy.
Enligt Ben Kiernan dog över 100 000 invånare i Karthago. Av de tiotusentals överlevande såldes i princip alla till slaveri.
And so this would fit the definition of the United Nations passed the genocide convention in 1948.
En invändning mot Ben Kiernans sätt att se på folkmord historiskt är källproblemet. Det är svårt att verifiera källor så långt tillbaka och att det gick till exakt så som det står skrivet. Sen finns det de som menar att folkmord blev möjligt först med moderniteten.
Byråkrati.
Genom en professionell ämbetsmannakår och byråkrati inom statsförvaltning och infrastruktur så kunde till exempel nazisterna lätt ställa om en del av samhället mot att mörda. En byråkrat som är ansvarig för till exempel folkbokföring eller skattskrivning kan å ena sidan räkna medborgare eller sålla bort oönskade människor. Poängen är att den moderna byråkratin gör det möjligt för många människor att sysselsätta sig med massmord samtidigt som de egentligen är ganska långt borta från själva mördandet. Men sen finns det en annan grej med moderniteten.
Synen på etnicitet, på nation och på de här begreppen överhuvudtaget förändras ju under 1800-talet.
We get here at this point in time, in the historical point of time, the emergence of the idea of minorities. In other words, people who are not part of what is the given majority.
Det här är Mark Levin, historiker vid University of Southampton, som har skrivit flera böcker om massvåld och folkmord.
In the past, you had religious groupings who might have been liked or disliked within the entity of empires or polities, but they were not minorities. Minorities makes you something peculiar, out of place, out of sync.
Enligt Mark gör det moderna begreppet om nationen att en föreställning om minoriteter växer fram. En föreställning som bygger på att minoriteter står i vägen för förverkligandet av den nationella och kulturella gemenskapen.
The problem for you is what do you do about the elements who do not seem to conform and you cannot make conform to your new ideal of the nation state.
I nationalismen finns en idé om att ett standardiserat språk- och utbildningssystem, en gemensam massmedia och en gemensam kultur ska svetsa samman grupper som från början har olika språk och identiteter. Men när det inte har räckt för att förverkliga idén om en nationell gemenskap så har nationer, enligt Mark Levin, lite förenklat haft tre alternativ för att hantera minoriteter. Det första.
You forcibly assimilate them, you hit them over the head, you pulverize them, you eat them and make them part of you.
Sveriges relation med samer är ett exempel på det. Under historien så har många samer tvingats bli kristna och kulturella och religiösa symboler har bränts. I början på 1800-talet fanns ett mål att försvenska samiska samhällen. Liknande tvångsassimileringar av språk eller religion har skett i flera länder sedan nationalismens begynnelse.
Or you do something else.
Så tvångsassimilering är det första alternativet och det andra är...
You vomit them out. You throw them out because they are so disgusting. You vomit them because you cannot keep them within your body.
Det som ibland kallas för etnisk rensning, det är en term som egentligen inte har en juridisk definition, men som i princip innebär tvångsdeportation.
Or there is a third, even more horrible possibility on paper. You completely exterminate them. You physically take the knife to them and you kill them.
En sak som har blivit väldigt tydlig för oss när vi har gjort det här programmet är att åsikterna går isär om exakt hur många massövergrepp genom historien som kan klassas som folkmord. Oavsett är alla överens om att folkmord är en extrempunkt. Men när folkmord ändå sker är det för att stater känner att de inte har något att förlora på det. Att motståndet hos den egna befolkningen är litet och att det till och med finns ett stöd där. Oftast efter en lång process av avhumanisering och rasism.
Racial or religious prejudice, very important defining feature of genocidal thinking.
Eine ganze Gruppe von polnischen Juden, eben noch Kaftanträger und nun in westeuropäischer Kleidung.
Som nazisternas retorik kring den evige juden och den så kallade dolkstötslegenden, en myt om att judarna sålde ut Tyskland under första världskriget.
Eller som i Hutu-maktrörelsen i Rwandas beskrivning av tutsier som kackelacker.
Ytterligare en aspekt är att man genom symboler tydligt åtskiljer folk. Den gula davidsstjärnan som judar tvingades bära i Nazityskland. Eller som i Rwanda där belgiska kolonialherrar införde ID-kort som tydligt markerade om du var tutsi eller hutu.
Jag var inte medveten om vem som var tutsi eller hutu förrän trean.
Det här är Vera igen, som vi hörde i början av programmet, från en dokumentär i Utbildningsradion om folkmordet i Rwanda.
Då var det 1990. Jag gick i trean. Jag som stora syster och mina tre småbröder. Vi gick då från bussen till vårt hem. Det var kanske 3 kilometer man fick gå. Och den minsta hade en liten ryggsäck med en liten flaska i.
När de går på vägen träffar de 5 militärer.
Som sa stopp. Ja. Visa ID-kort. Legitimation, då visar vi det. Titta på oss. Så kackelackor allihopa.
Flaskan som skramlar i lillebrorsans ryggsäck misstänks vara en handgranat.
Era föräldrar har typ skickat er för att döda oss.
Det här var 4 år innan folkmordet. Vera var 9 år gammal. Och det var först nu hon insåg att tutsier betraktades som en lägre stående varelse och ett hot mot nationen.
Helt plötsligt var jag och mina bröder anklagade av att försöka döda soldater som vi hade sjungit om, som vi älskade. Vi tyckte de var, alltså det var tryggt att ha dem där, men nu tyckte de att det var inte tryggt att ha oss där. Och det var ganska skrämmande, det minns jag väl. Det var den dagen att det blev på riktigt för mig, tror jag. Att nu ser man oss som fienden.
All political violence is justified by states and by paramilitaries that want to found states on grounds of security.
Det här är Dirk Moses, historiker och aktuell med boken The Problem with Genocide.
Now, that doesn't mean they don't hate the group that they're persecuting or destroying. They do. The emotions are important and hatred does come into it. But, you know, ethnic difference doesn't cause genocide. The Ottoman Empire existed as a multinational organization unit for hundreds of years. I mean, of course, there were ups and downs and so forth, but it only became one loaded with genocidal potential towards the end of the 19th century when Armenians were identified as a security threat by Ottoman elites because of the patronage of Russian and Western powers.
Även förintelsen kan sägas ha haft ett sånt här ganska skruvat säkerhetsmotiv i bakgrunden.
It's a sort of hypervigilant, paranoid state of seeking to create circumstances in which your political entity is secure forever. Okay, so 1,000-year Reich for the Nazis and so forth.
The men should keep in mind that in Germany the bombs were falling on German women and children, basically implying they're killing our women and children, we can kill their women and children.
Det här är historikern Christopher Browning från en föreläsning.
That the Jews were in league with the partisans, that they were part of the enemy, and therefore this could be seen as a kind of military action, born out of military necessity.
Att få civila judar att framstå som militära säkerhetshot var ett retoriskt knep för att rättfärdiga mördandet, framförallt utanför koncentrationslägren. För faktum är att en stor del av förintelsens offer inte gasades ihjäl.
But to the east of the Molotov-Ribbentrop line, to the areas that the Nazis invaded in the spring, June of 1941, most of the victims did not die in gas chambers. They were killed by gunfire.
Det som är kanske mest uppseendeväckande med Christopher Brownings forskning, det var att han hittade exempel på människor som hade deltagit i förintelsen men som av allt att döma inte hade gjort det av ideologisk övertygelse. Ett exempel som han hittade är den tyska så kallade reservpolisbataljon 101. Den utgjordes framförallt av tyskar från Hamburg och många av dem var arbetare. De var generellt för unga för att ha upplevt första världskriget och de hade innan Hitler tog över sympatiserat framförallt med socialdemokraterna och kommunisterna.
The people in a sense who were less likely than other Germans to become Nazi killers.
Historien om reservpolisbataljon 101 börjar i den lilla polska staden Józefów den 13 juli 1942.
They were assembled outside that village early in the morning. And the commander of that battalion, Major Trapp, then had to explain to his men what they were going to do that day, what their job would be.
Bataljonens major, Wilhelm Trapp, ska ge sina mannar ett fruktansvärt uppdrag. Han gråter när han berättar.
His voice was choking. He was visibly struggling to control himself. as he told his men that they had a terrible task, a frightful task, that he himself would never have asked them to do, but these orders came from higher authority.
Uppdraget är helt enkelt att skicka de arbetsdugliga till koncentrationsläger och att döda resten. Kvinnor, barn, äldre. Sen ger major Trapp sina soldater ett val. Om det var någon som kände att de inte ville göra det här så fick de slippa.
And one man did step out. His company commander began to berate him as a coward. The major took him under his protection, made very clear that he was serious about this. And about a dozen other people then took up the major's offer and were excused from the killing action.
Men de flesta följer orden om att rensa de polska byarna.
Inte minst på grund av grupptryck. Det är svårt att vara den enda som väljer att hoppa av.
Och inledningsvis är det många av soldaterna som mår oerhört dåligt över vad de har gjort.
The men were for the most part quite distraught by what had happened that day. They were quite traumatized by it. As one of them said, if I had to do that again, I think I would go crazy. Unfortunately, this was not a one-day event.
Men ju längre tiden går och ju oftare de dödar, desto mer så blir det en del av deras vardag. Det normaliseras.
Most shocking, I think, is that over the course of time, a significant minority within the battalion learned to enjoy killing. They volunteered to go on so-called Jew hunts, hunting those that had escaped. They volunteered for firing squads. They came back from their actions at lunch to joke and laugh about what they had done. That they not only, in a sense, became used to what was going on, they learned, in fact, to become fully enthusiastic and fully immersed in it.
Sammanfattningsvis så visar Christopher Brownings forskning att vem som helst kan delta i ett folkmord om samhällsstämningarna tillåter det och grupptrycket är starkt. Det går inte om i säkerhet säga att just jag hade varit den som skulle satt ner foten och sagt ifrån. Faktum är att en sak som har varit återkommande i de flesta folkmorden och som gör det här brottet så speciellt är att grannar börjar mörda grannar. Elever börjar mörda sina lärare. Till och med släktingar börjar mörda släktingar.
Now the dilemma of course that many people faced was that most of these people who had become Nazi killers before 1939 had been perfectly law-abiding citizens, perfectly normal in all outward appearances. After 1945, they remained quite law-abiding citizens.
Och var står vi då nu? Vad är risken för framtida folkmord som störst? Det finns flera organisationer som ägnar sig åt att försöka bedöma var nya massövergrepp kan komma att ske. Early Warning Project som Molly Zapata jobbar med har en lista över länder där riskerna är som störst baserat på några faktorer.
Large scale instability, armed conflict, transformative or exclusionary ideology and prior discrimination or violence against a particular group.
Länder som Afghanistan, Yemen och den demokratiska republiken Kongo hamnar högst upp på listan för 2021. Och ett land jag blev lite förvånad över att se på Early Warning Projects lista var demokratin Indien.
Bakgrunden till att Indien finns med på listan det är den hindu-nationalistiska retoriken från regeringspartiet BJP och deras anhängare. En retorik som i vissa fall hetsat mot landets muslimska minoritet och som redan kopplas ihop med flera lynchningar.
They are tied to a car, they are beaten with rods and lathis.
Konflikter och spänningar mellan hinduer och muslimer i Indien är inget nytt. Men sen BJP tog makten 2014 så har våldet blivit mer riktat. Så här skriver den indiska journalisten Samant Subramanian i en artikel i The Guardian från 2019.
Since 2014, at least 44 people have been murdered and 280 injured. The gangs acted with impunity, sometimes filming themselves as if they'd never be prosecuted, and they were proven correct.
Subramanian skriver att den indiska konstitutionen när den skrevs hade som uttalat mål att inte ge en etnisk grupp mer makt än någon annan.
Written between 1946 and 1949, it was an exercise in nation-making, in gluing together a giant modern state from fragmented communities living across the land. To effect this, one of its chief promises was that citizenship would bear no connection to religion. The Citizenship Act's exclusion of Muslims violates that promise.
Den här medborgarlagen infördes 2019 och innebär att migranter i Indien ska kunna få medborgarskap. Men lagen utesluter explicit muslimer. Sveriges Radio Ekot från 2019.
Det som gör lagen särskilt kontroversiell är att den kommer i kölvattnet av regeringens plan att införa ett landsomfattande register över medborgare som är tänkt att kunna identifiera olagliga invandrare. Den som inte kan bevisa att deras förfäder kommer från Indien kan då frånta sitt indiska medborgarskap. Tidigare i år infördes ett register över medborgare i delstaten Assam och då blev 1,9 miljoner människor statslösa.
For the first time since 1947, when the subcontinent went through its bloody partition into India and Pakistan, a politics is being constructed entirely around the premise of exclusion, of deciding who can't be Indian, or calibrating how Indian anyone can be. The rabid focus on identity is a piece of a global pattern, of course, but it is especially dangerous in a country that is as tenuous a construct as India.
Just nu så strävar inte nödvändigtvis hindu-nationalisterna efter att döda eller deportera landets 180 miljoner muslimer. Snarare så vill man skapa en etnisk hierarki och koncentrera makten.
So you get a graded citizenship. A citizenship with hierarchies. You don't need genocide. You don't need ethnic cleansing. This does the job well enough.
You know, even though maybe the outcome will be not genocide.
Greg Stanton är jurist och grundare av organisationen Genocide Watch.
What we're seeing is very worrying nevertheless. And so we really at that point we issue a genocide alert.
Men hur är det då i västvärlden? Greg Stanton höjer ett varningens finger för hur stämningen är just nu i hans eget hemland, USA.
Ett land där konspirationsteorier flödar och där nostalgiska drömmar om en svunnen tid är mer närvarande än någonsin.
When you got, you know, the Proud Boys and the white supremacist groups and so forth actually mobilizing and attacking the US Capitol. You got genocidal forces going.
Och samtidigt så har antalet hatbrott ökat i USA de senaste 4 åren.
The overall number of hate crime offenses in the United States reached a 10-year high in 2019.
Gunfire broke out Saturday afternoon at a synagogue in Southern California.
That's the highest reported number since the FBI began publicly reporting these statistics.
11 killed, 6 wounded. The deadliest anti-Semitic attack in the history of the United States.
White supremacists will target Muslims and Jewish people as well as black and Hispanic Americans.
Det här är ett klipp från podden It Could Happen Here, där journalisten Robert Evans föreställer sig ett USA i kollaps. Ett USA där polariseringen har gått så långt att milisgrupper vinner makt och börjar utgöra ett seriöst hot mot den amerikanska statens våldsmonopol.
The biggest threat for genocide I see in the United States comes after federal power starts to fall and fall back from certain areas. Emboldened racists will see that as their opportunity to seize a white homeland, and they will not hesitate to exterminate anyone they can.
Robert Evans pekar ut judar, muslimer, latinos och svarta som måltavlor för den växande vitmaktrörelsen i landet.
10 years ago, a large KKK rally might have attracted 20 people. Neo-Nazi demonstrations tended to be similarly small. But today, white supremacists and Nazis of all stripes have seen huge surges in both their activity and membership.
Men när vi har vädrat den här tanken med dem vi har intervjuat, är det ändå få som tror att ett folkmord i USA eller andra delar av västvärlden är särskilt sannolikt just nu. Molly Zapata sammanfattar vad de flesta har sagt.
Institutions in the US are quite strong. So when we talk about atrocity risk, I mentioned those risk factors, but you also have to think about what counterbalances those risk factors. It's worth looking at any country that has these risk factors present, and these tools exist to analyze countries a little bit more in depth. We are not currently doing so on the US. I think in general, established democracies are lower risk than other countries. And there are quite a few things kind of counterbalancing risk in the US for mass atrocities in particular. That's not to say the US doesn't have many problems right now and at all times, but I don't think that this particular problem is a primary concern right now.
Men vad händer om kriserna fortsätter att komma?
Folkmord och andra typer av massövergrepp triggas ju igång av att samhällen utsätts för stressfaktorer. Det kan till exempel vara en djup ekonomisk kris som i allra högsta grad krattade manegen för nazisterna i Tyskland. Eller, och det här är väl kanske det mest relevanta idag och i framtiden.
Climate change, the biggest stress of all.
Klimatkrisen. Enligt Mark Levin ser risken ut ungefär som följer. Vi har redan sett konflikter som vissa forskare tillskriver klimatförändringarna. Två kända konflikter som kopplat samman med flera års torka i kriget i den sudanesiska regionen Darfur och kriget i Syrien.
Historikern Timothy Snyder tar upp det här i en text i New York Times från 2015 med rubriken The Next Genocide. Där driver han tesen att kampen om resurser har varit central i många av historiens folkmord. Det låg till grund för Hitlers retorik om Lebensraum, alltså livsrum för det tyska folket, och för folkmordet i Rwanda. I takt med att klimatförändringarna förvärras och vissa länder kanske blir obeboliga så ser Timothy Snyder framför sig att den här retoriken kommer att få en våldsam återkomst. Mark Levin är inne på samma spår.
I think in terms of the bigger environmental picture I've tried to suggest, genocide is likely to be a significant component of that breakdown of the international political system which we have.
Klimatkrisen kommer att leda till allt fler och större flyktingströmmar.
In a world of climate change, the drivers for more people moving is becoming greater and greater.
Och frågan är vem som kommer att släppa in de här flyktingarna. För det är väl ingen som har missat att tonen kring flyktingmottagande och invandring har hårdnat de senaste åren, över hela världen.
I flera europeiska länder, däribland Sverige.
Och därför så införde vi ID-kontroller, inre gränskontroller.
The French National Assembly has opened a controversial debate on immigration, which is part of an effort by the government to heed voters' concerns about migration.
I USA, där det har förstärkts under Trumps 4 år i Vita huset.
The United States will not be a migrant camp, and it will not be a refugee holding facility. Won't be.
What I'm proposing is that in the modern world we inhabit, as the stress becomes stronger, as people who live in more organized and healthier states become more concerned and worried about holding on to that entitlement, their anxiety about those who are at the gate of the state, the barbarians at the gate, will become ever stronger.
Och hur agerar då länder när de känner att det är någon som bankar på porten?
The Holocaust came to happen in part because of extreme radical policies which were enacted by a group who took over a state which became Nazi Germany. But they also happened because, as a consequence of that, other states next door and further afield were extremely reticent about taking in Jews as refugees. And this is my, if you like, my starting point. When we look at that moment on the German-Polish border, where you have Jews dumped, and nobody wants to take them in, you almost have a microcosm of the whole problem of the modern world.
Framväxten av en allt större klass av oönskade flyktingminoriteter världen över är något som skulle kunna trigga igång en våldsspiral.
Violence is built into this where we're going situation. Now, whether genocide carries through as an exact result, I don't know and I don't want to know.
Så Mark Levin ser alltså en risk för att en framtid i klimatkrisens spår kan leda till ökat politiskt våld och i värsta fall folkmord. Men frågan är om folkmordskonventionen kommer att kunna plocka upp de här framtida folkmorden.
För om det är något som har varit en röd tråd hos många vi har intervjuat så är det just en kritik mot vad begreppet folkmord har blivit och hur enormt svårt det är att bevisa det. Särskilt uppsåtet att helt eller delvis förgöra en grupp.
Proving that mental intent, what is actually motivating the desire to kill. And the problem is caused by the fact that on some interpretations, the intent must be such that no other possible intent should be inferable. And that's, of course, impossible, because people are often not motivated by a single intention. They might enjoy killing, and that might be why they do it, as well as, oh, and incidentally, we're killing these people from this group that we hate. So you're left with a very problematic situation.
Philip Sands har märkt av det här på väldigt nära håll i den internationella domstolen i Haag, där han driver caset att Rohingya-minoriteten i Myanmar är utsatta för ett folkmord.
I think it's almost impossible to argue that crimes against humanity are not taking place in Myanmar in relation to the Rohingya community. But the reality is that most mass murderers tend not to leave pieces of paper lying around saying, oh, I'm going to kill all these people in order to exterminate them as a group. If they did, it would be much easier. Governments have learned that if you're going to do this kind of thing, best not to put it in writing. You use coded language.
Och här kan man ju ärligt talat fråga sig, vad spelar det för roll? Alltså vad spelar det för roll om du eller någon släkting till dig blir massmördad i en händelse som går under brott mot mänskligheten eller något som bedöms vara ett folkmord? Rent juridiskt finns det ingenting som säger att folkmord är värre än brott mot mänskligheten.
But in the public apprehension of these things there is a hierarchy, and genocide is considered far graver a crime than crimes against humanity, although the acts which constitute them are the same. You know, mass killing, deportation, destroying villages, executions of all the males, the deportations of the females and so forth.
Men på grund av ordets laddning så fortsätter ju folkmord att vara ett begrepp som inte minst offer för massövergrepp vill använda för att beskriva just deras lidande.
And so tremendous pressure is brought to bear on prosecutors to prosecute for genocide.
Enligt Philip Sands och en del andra vi har pratat med finns det två problem med att folkmord av många ses som the crime of crimes. Det första är något som han som myntade begreppet, Rafael Lemkin, fick kritik för redan på 40-talet. En juristkollega gav i ett brev uttryck för en oro om att idén om folkmord skulle förstärka gruppidentiteter. En biologism som påminde om rasismen som låg till grund för Hitlers mördande och en förstärkt vi-mot-dem-känsla.
He said, I can see what you're doing, but your concept of genocide, imbued as it is with a biological element, you know, race, nationality, religion, whatever it is, will have the effect of leading to the path of Hitler. You will reinforce many human beings' sense of identification with one central group to which they belong, and their hatred of other groups to which they do not belong is also being enhanced. And I think the move to group identity is deeply problematic.
Det kanske sjukaste sättet som det här har tagit sig i uttryck är genom begreppet white genocide, folkmord på vita. Myten om att det pågår ett folkmord på vita i väst genom invandring och mångkultur. Något som en del vita extremnationalister hävdat, däribland terrorister som Anders Behring Breivik och Brenton Harrison Tarrant. Han som genomförde Christchurch-massaken mot en moské på Nya Zeeland.
Så det första problemet med att folkmord ställs på en piedestal, det är en förstärkt och möjligtvis skadlig identitetspolitik. Det andra har att göra med att brott som inte kvalar in under den definitionen förminskas.
Killing of civilians going on all around the world in a lots of messy conflicts, usually involving civil wars and then or domestic conflicts, but involving external powers like in Yemen or like in Congo.
De 3-5 miljoner människor som beräknas ha dött i det andra Kongokriget från slutet av 90-talet och början av 2000-talet är det krig där i särklass mest civila har dött sedan andra världskriget. Det är människor som dog av svält och sjukdomar till följd av konflikten, men också till följd av massakrer. Och våldet har fortsatt fram tills idag.
I Jemen beräknas tiotusentals civila ha dött under de senaste 10 åren. Syrien och Irak är länder där hundratusentals människor har dött de senaste åren. De flesta har mördats på sätt som inte kan definieras som folkmord. Och enligt Dirk Moses så reduceras civilas lidande till någonting mindre när folkmordsepitetet saknas.
How did genocide acquire this aura, this stigmatic aura, you know, that you are stigmatized if you are found guilty of genocide, say, compared to crimes against humanity?
Enligt Dirk så händer det någonting med hur världen ser på lidande och massdödande efter förintelsen och i och med introduktionen av folkmordskonventionen. den extrema omfattning av Nazitysklands mördande av Europas judar och andra minoriteter gjorde förintelsen till en sorts blåkopia eller måttstock av det värsta som någonsin kan inträffa.
Our optic for what a victim looks like is a Holocaust victim, you know, utterly innocent and not part of a military campaign. Okay, they're just persecuted like Anna Frank, right? This innocent girl hiding in an attic in Amsterdam, right? And you know, people say, why was she persecuted by the Nazis? She didn't do anything. Well, of course she didn't do anything, right? But neither did these civilians in Yemen, right? They didn't do anything either. They just caught up in this, right? But why aren't they front and center in our image of that which shocks the conscience of mankind? What it does, it actually lets states off the hook. Because they say, well, what we're doing isn't genocide because it doesn't look like the Holocaust. I mean, even if they don't say it in such a simplistic way or direct and explicit way, they find ways to come to the same conclusion.
Jag fattar vad Dirk Moses och delvis Philip Sands far efter. Det är obegripligt att så mycket lidande går oss förbi bara för att det inte passar en viss mall om vad lidande ska vara. Samtidigt så kan jag känna så här. När jag researchade det här avsnittet så läste jag till exempel om en mamma som mördade sina egna barn bara för att pappan var tutsi. Jag kom att tänka på alla de gamla judiska kvarter jag besökt i olika städer runt om i Europa där det inte längre bor några judar kvar. Och allt det här för att de systematiskt mördades på grund av just sin grupptillhörighet. Tomislav Dulic beskriver det så här.
Det handlar om en uteslutning som inte baseras på ett kriterium som du kan bli av med. För det baseras på din rastillhörighet och då i förlängningen helt enkelt ditt blod. Det blodet du har i dina vener är problemet. Det får inte blandas med den ariska rasen. Där finns ju inte den här möjligheten till att på något vis så här, omdana eller förändra. Utan när du har den typen av uteslutningsmekanism eller uteslutningskriterium, då är ju mördande i praktiken den enda, om vi kallar det så, inom citattecken naturligtvis, lösningen. Därför att gruppen kan inte assimileras in i vår grupp.
Och det här problemet har ju inte direkt försvunnit. Det kanske till och med är så att folkmordsbegreppet behövs ännu mer nu, i ett tidevarv där polariseringen ökar och grupptillhörigheter förstärks.
Det finns ju faktorer som talar för att, jag menar, etnicitet och nationstillhörighet och sånt här fortsätter att vara en väldigt viktig faktor i vår identitetsbildning i väldigt många länder. Vi har många länder som genomgår nationsbildningsprocesser som leder till spänningar av olika slag. Vi har länder som splittras upp på grund av det här, och i sådana kontexter blir det ofta väldigt blodigt.
Samtidigt var ju Philip Sands inne på att folkmordsbegreppet tenderar att stärka just de tendenserna. Och det gör, ärligt talat, det hela ganska komplicerat, och jag har lite svårt att veta var man ska landa nu när vi ska prata om lösningar. Philip Sands, som jobbar med de här frågorna nästan dagligen, har ett ganska radikalt förslag.
So what I would in fact do is meld the concept of genocide and crimes against humanity and find another way of proving that mental intent, because I think it has had very bad unintended consequences.
Men hur förebygger man folkmord eller brott mot mänskligheten? En sak jag tycker man har hört ganska ofta i efterhand är: varför gjorde ingen något? Varför tillät man Nazityskland att expandera och bygga upp sin stat genom en eftergiftspolitik? Eller varför ingrep ingen för att stoppa folkmordet i Rwanda när det fanns övertygande information om dödandets omfattning?
Det är ju, som jag ser det, en av de svartaste kapitlen i FNs historia.
Tidigare statsminister Ingvar Carlsson gjorde en utredning för FN om omvärldens agerande under folkmordet i Rwanda. Vi hör honom i P3 Dokumentär.
Jag tror att folkmord kanske inte helt hade kunnat stoppas, och det går ju inte tala matematik, men i princip 5000 man, väl utrustade, väl utbildade och med ett bra, starkt mandat, då är det min bedömning att då hade man haft kraft nog och muskler nog, och framförallt Hutu-regimen hade sett att de här trupperna fanns där, och de hade kanske inte ens vågat sätta igång.
Men en invändning mot att blanda sig i militärt, det är att det lätt kan få följdverkningar som i sig kan leda till nya våldsspiraler. Det exempel som typ alla vi har pratat med har tagit upp, det är konsekvenserna av den NATO-ledda insatsen i Libyen 2011 som även Sverige deltog i och som fick grönt ljus av FNs säkerhetsråd. Bakgrunden, det var ju inbördeskriget i Libyen mellan rebellgrupper och diktatorn Muammar Gaddafi. Ett skäl som fördes fram till de dåvarande presidenterna i USA och Frankrike, det var att en intervention var nödvändig för att undvika ett nytt Rwanda.
This can't happen on your watch, otherwise you'll be guilty the way Clinton was guilty with Rwanda. You know, we don't want a repeat of Rwanda. Now that kind of language was used. Although the circumstances were very different. And look what happened. So you can see that the attempt to prevent genocide can actually lead to its opposite outcome.
Det som från början var tänkt att vara en flygförbudszon för att skydda civila ledde till att Libyens diktator Muammar Gaddafi störtades. En konsekvens av det har varit ett utdraget inbördeskrig med tusentals döda, stora flyktingströmmar och en humanitär katastrof.
En annan konsekvens har varit geopolitisk. Ryssland och Kina, som gav grönt ljus i säkerhetsrådet, de hade inte gått med på ett regimbyte. När det sen skedde så har både Ryssland och Kina sagt att de upplevde sig förda bakom ljuset, vilket i sin tur har legat till grund för en kavalkad av veton i säkerhetsrådet och Rysslands egna militära engagemang i Syrienkriget.
Now it's because of its overreach by the French and the Americans that the Russians and the Chinese are so intransigent about Syria and preventing any kind of resolution that the Americans would like. So this is, you know, this is very difficult and tricky diplomacy, and people need to act with caution. So each case needs to be assessed on its merits though, right? I'm not into blanket statements about this and that.
Samtidigt så är det svårt att se vad det internationella samfundet ska göra i en värld där många stormakter antingen har nära kontakter med länder som begår brott mot mänskligheten eller som misstänks för att göra det själva.
But realistically, what can the international community do about the Uyghurs, right? China is one of the great powers of the world, right? What can it really do about Myanmar when the Chinese state is its patron?
If you're at the point that a military intervention is what you're considering, it means you have either ignored or failed at so many points along the way to that moment.
Molly Zapata menar att när man når den punkten där militära interventioner kan bli aktuella för att stoppa ett folkmord, då har man redan låtit det gå för långt. Som vi har varit inne på så sker ofta massmord inom ramen för stora samhällsförändringar, till exempel militära konflikter och krig. Flera som vi har pratat med har också sagt att om man lyckas förhindra krig så har man kommit en lång bit på vägen.
Ha ett internationellt system som gynnar olika former av samarbeten, olika former av andra metoder för konfliktlösningar. För att det ska då komma antagligen då att reducera risken också för folkmord.
Men enligt Molly Zapata sker det viktigaste preventiva arbetet inom varje land och lokalt. Det handlar om att inleda försoningsprocesser eller omfördelning av ekonomisk och politisk makt. Helt enkelt att skapa mer jämlika samhällen.
At the local level there's a ton that can be done, and I think this is actually where the most effective prevention happens. So this is, you know, the national level but also, you know, in the literal towns and cities that are at risk potentially. So that might be intercommunal dialogues between either their ethnic, religious or geographic groups that feel like they have opposing agendas that aren't being addressed at the national level.
Vi frågade alla som vi har intervjuat om de trodde på den här devisen aldrig igen. Kommer vi lyckas uppnå det? Och i princip alla svarade samma sak. Men Philip Sands var nog tydligast.
It's a very simple answer. No, never. It's in human nature to do horrible things to each other. And just as every country's law on murder never stopped murder, and every country's law on rape never stopped rape, and every country's law on sexual harassment never stopped sexual harassment, the simple answer is no. To the end of reckoning and time, we will do nasty things to each other. The question is, how do we limit it, and what do we call it?
P3 Dystopia är slut för idag.
Tekniker var Fredrik Nilsson. Medproducent Amorina Alsell.
Om ni vill diskutera det här eller andra program så kan ni gå in på vår Facebook-sida P3 Dystopia Eftersnack.
Vår källförteckning hittar ni på sverigesradio.se/dystopia.
Och vi som har gjort och hört i det här avsnittet heter Freddy Rammel,
Toril Kornfeldt
och Viktor Lövgren.
Vi hörs!
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.